Välkommen till detta avsnitt av Bildradion som spelas in i Jönköping på Karlssons restaurang. Vi har precis beställt in en öl var och vi menar jag och Mattias Karlsson, moderskepps Mattias.
Precis, ja, det är folk som säger så ibland, moderskepps Mattias.
Kan du inte säga någonting om moderskeppet, jättekort bara för att sätta in alla lyssnare?
Moderskeppet är en webbplats helt om Photoshop som startade i slutet av 2004-2005. Och någonstans längs vägen så blev det ett företag som idag är 7 personer. Med någon slags folkbildningstanke inom bildbehandling och foto.
Ja, och Mattias och jag har jobbat mycket ihop genom åren. Så är det. Och nu sitter vi här och tar en öl och tänker på vår vän Petra Hall som vi åt lunch med idag.
Ja, som är bröllopsfotograf.
Ja, exakt. Petra Hall är bröllopsfotograf och vi pratade lite grann om det här. Vad gör all denna kunskap? Både Mattias och jag undervisar ju. Och vi kände oss nog lite skyldiga. När Petra sa, ja, de som drabbas hårdast av att alla lär sig fotografera, det är ju vi bröllopsfotografer. Ja. Tror du att hon har någon poäng där?
Ja och nej. Alltså hon har delvis en poäng i att det blir en hård konkurrens underifrån. Men jag tror, jag tycker inte det gör sådär mycket, men jag tror att alltså det sker just nu ett stort skifte för människor som fotograferar andra människor på det sättet, porträttfotografer som man kan kalla det, i hur man tar betalt till exempel.
Alltså ja, alltså plötsligt blir, ja just det, ja, jag förstår.
Är du med? Jag menar, jag kan berätta en historia för hur det var för mig när jag förstod hur det var förr.
Ja, för att du kommer ju inte från fotobranschen.
Inte i närheten. Jag är ju grundskollärare som har halkat in på det här genom att jag älskade att undervisa Photoshop. Och då hamnade jag i fotobranschen när Photoshop blev ett fotoverktyg.
Ja, och så snabbspolar vi fram några år och en kille ringer till dig från typ Porträttfotografernas förbund.
Precis, jag ska hålla ett föredrag om typ digitaliseringen av fotovärlden. Och det här var 2006 kanske.
Ja, och du tänker så här, porträttfotograf, vad är det för något?
Ja, ja det visste jag knappt, för jag har ju inte gift mig och då hade jag inte barn. Så jag hade ju aldrig sökt upp en porträttfotograf. Där det var faktiskt... Nej, det hade varit konstigt tycker jag nästan att söka upp en porträttfotograf.
Ja, studenten bara... tänker jag.
Ja.
Möjligen.
Nej, det fanns nog inte
vem,
i min bild.
Vem plåtar studenter i Gränna där du är uppvuxen?
Sundbäck.
Okej.
Hette det där. Men det finns nog inte kvar längre. Och då, nej, mamma tog ju en bild med pocketkameran på mig.
Ja.
Men i alla fall, alltså, då står jag framför den här gruppen människor och så pratar jag om digitalisering och så pratar jag mycket om hur digitaliseringen bör sprida bilderna, du vet, alltså de får vingar. Det var även innan Facebook, men jag sa, och du vet, och sen vill ju den som har blivit fotad, han vill ju lägga upp bilden som sin lilla profilbild på sitt diskussionsforum, och så vill han e-posta det till sin studentkamrat i USA. Och då är det någon som, minns inte någon, som säger, men det går ju inte. Och hur du menar då, säger jag, ja men då måste de ju scanna bilden. Den situationen dyker upp och jag bara, nej men det behöver de inte göra, utan för de har ju filen naturligtvis och de skickar ju den. Och så, nej men de får inte filen, säger den här personen. Och då, det tar ju jättelång tid för min hjärna att greppa. Så till slut så får jag säga den här frågan, men hur menar du då?
Det där är, om jag skulle gjort en film om det här så skulle det blivit så tyst så att man kunde höra en knappnål falla till golvet när du säger, de kan ju mejla sin bild.
Ja, och hade det varit en film så kanske förhoppningsvis hade slutat med att publiken står upp och applåderar mig medan jag bryter alla konventioner.
Ja.
Men det var inte så det blev. För det blev ju många mer missförstånd. för jag uttrycker ju då efter ett tag, men hur menar du då, hur ska jag sprida min bild? Och då, det här säger jag för mig, säger detta på en rast. Men hur ska jag sprida min bild, säger jag till en kvinna. Och hon bara, men det är ju inte din bild.
Nej.
Det är min bild. Och jag bara, men hur menar du då igen? Ja. Det är ju jag som är fotograf. Jag fattade ju då, där och då. Hur de tänker som fotografer. Alltså, man tar en bild och så precis som en upphovsrättsinnehavare så förvaltar man sin bild. Och varje gång den sprids så ser man till att få betalt. Och det smidigaste sättet då och sprida den då, är ju på papper till kunden, och då tar man riktigt bra betalt i den situationen.
Ja, men det här är ju, alltså tittar vi fotohistoriskt, så är det ju en självklarhet att det har blivit så här. Det är självklart att det är stadens fotograf som ska hantera glasplåtarna.
Mm.
Och sen om det behövs framställas några fler exemplar, så är det ju ändå bara fotografer som kan göra det. Så att det har blivit så här, det är ju en självklarhet.
Ja, och då kan man ta mer betalt av de kunderna som är mest engagerade och vill ha mest bilder. Medan man fortfarande kan få en skälig summa från de som bara beställer en bild eller två eller tre.
Det räcker väl med en, den ska stå på öppna spisen.
Ja, ja, förr.
Ja. Men nu är det nya tider.
Ja, för nu är det så här att om man har sitt livs största ögonblick, om jag säger fördomsfullt, åtminstone så upplever halva parten av bröllopet det så. Nu får någon skicka hatmail till mig. Men, nej, men alltså, om man har sitt livs största ögonblick, vi säger båda upplever det så.
Ja.
Då är det en bestående grej att vilja sprida det här så mycket som möjligt. Och för mig, för mitt livs största ögonblick var när min Vilgot föddes. Och då om jag hade gått in på porträttfotograf och fått honom fotograferad, så hade det troligtvis blivit de absolut bästa bilderna på honom någonsin. Mm. Och därmed då logiskt de bilderna jag absolut mest vill sprida.
Ja.
Men och då blir fotografen plötsligt min fiende.
Ja, för att med den gamla modellen, då skulle alltså fotografen sagt, ja, du får ju beställa dina papperskopior här.
Ja.
Och, men du vill ju bara ha att han räcker dig en CD med alla råfilerna, och så vill du egentligen photoshoppa själv och mejla ut det.
Ja, och om jag inte specifikt extra vill betala för en riktigt bra photoshoppning, så ja. Sen kan jag förstå att vissa kunder tror att bilderna kommer automatiskt så snygga som de är efter att de har photoshoppats lite. Men i stora drag så ja, alltså så vill jag ha dem. Och min impuls är det som styr vad jag gör med bilderna. Vi kan liksom inte ha så här, som jag sa, jag vill nu plötsligt dela med mig av min bröllopsbild till någon, vem som den är. Då kan det inte vara, det kan inte vara två telefonsamtal och tre e-postningar och en fakturering emellan, utan det måste liksom vara någonting jag kan fatta beslut om där i sekunden.
Så om vi nu tittar, om vi blickar framåt i tiden, låter vi precis som spanarna. Mm. Om vi nu blickar framåt i tiden, om 10 år, när någon gifter sig, och då kommer bröllopsfotografen och plåtar och lämnar över alla filerna, eller?
Ja, eller det är utgångspunkten är att man då som bröllopsfotograf får paketera sig själv. Mm. Men där utgångspunkten, alltså det som är oförhandlingsbart, det är att kunden har tillgång till alla bilder som kunden inte upplever som katastrofala. Det vill säga att de är oskarpa. Det är liksom det enda de säger. Eller att vi inte var med på bilden. Ja. Men alla andra ska kunden ha. Sen gäller det då att vara en skicklig säljare. Och det här kommer vara jättesvårt. Jättekrångligt och omständigt. Och vi får se var det landar. Och då gäller det som bröllopsfotograf att sälja på allt det andra då längs vägen, bildbehandling, sortering, organisation, urval. Man kanske säger så här, ja, men jag kan göra ett experturval om vad andra människor kommer tycka är den bästa bilden.
Ja.
Mm. Och bildbehandla den extra fantastiskt. Om inte jag då är arbetslös för Photoshop, bara har en knapp, auto. Det får vi väl se.
Ja, nej, det återstår att se.
Ja.
Men Då delas ju det här upp mer. Du kan alltså låta en person fotografera. Du får till och med råfiler på en CD. Du skickar dem till labbet som printar ut. Och sådär. Mm. Det behöver inte vara så. En tredje person skulle kunna photoshoppa. Och är det så det ser ut?
Och då är man förhoppningsvis en smart helhetslösning som har löst allt det här åt kunden, som är beredd att betala för bekvämlighet.
Ja.
Man har också då en idé om att man kanske kan kombinera det här med utbildning och så vidare. Till exempel kunden får alla sina bilder, och sen får de också en utbildning om hur de kan använda bilderna och sprida bilderna och göra egna böcker och julkalendrar och allt vad det nu är. Så man menar inte att man ska bli en pajas så, men
det här, mycket förändringar har ju redan ägt rum, till exempel arkivbildsfotografering har ju, där har ju spelplanen ändrats helt.
Ja.
Och det har ju att göra med att det är så många som fotograferar nu och kan tänka sig att ha det som en bisyssla.
Ja, för grejen är det jag vill egentligen säga nu är att alla de här grejerna jag säger låter ju som att jag vill tvinga människor, som att jag, Mattias Karlsson, vill tvinga människor att förändra sig bara för att jag har en personlig åsikt runt omkring det här. Men det, så är det inte alls, utan jag värnar jättemycket om alltså att man ska kunna leva på sin grej, absolut. Men de människorna som kan och gör saker gratis, ideellt, bara för uppmärksamheten, de tvingar automatiskt fram en förändring. Eller att du kan ta en bild idag med vilken kamera du vill och e-posta den till vem du vill på bara några sekunder. Det tvingar ju fram i sig en förändring.
Ja. Ja, mycket förändras i fotografrollen. Mm. Många drömmer ju om att bli fotografer också. Mm. Och förbereder sig för framgång. Och nu knyter jag an till ett annat samtalsämne som du och jag har haft lite under eftermiddagen här. Kan inte du ta upp det vi pratade om?
Jo, vi pratade ju om egentligen... Egentligen pratade vi om vattenmärkning av bilder. Alltså när man lägger en liten stämpel över.
Copyright Mattias Karlsson. Ja.
Mm. Och det ska oftast för att man har fått det rekommenderat eller anat att det är så man ska göra det. För att man har sett någon annan som är mer framgångsrik, som man ser upp till, göra så. Och för det första så tycker jag det är en fullständig katastrof och under inga omständigheter bör hända, hur litet den än är. Mm. Och huvudskälet till det, att jag tycker så, skulle jag kunna säga det, för att det förstör bildupplevelsen.
Ja.
Men faktum är att egentligen så är inte det huvudskälet för mig. Utan huvudskälet är att du som fotograf visar att du misstror kunden.
Mm.
Och det grövsta, för det första då, att du misstror kunden för att den ska förvanska och göra någonting som den inte får. Och det andra är att du tar bort kundens ansvar från att aktivt sprida vem du är och hur upplevelsen har varit sådär.
Ja.
Du säger egentligen till att pilla inte på det här med att sprida vem jag är, för det där har jag själv kontroll över.
Men jag ser lite grann en parallell här till musikindustrin.
Ja.
Att musikindustrin går ju mer från att sälja låtar till att göra uppträdanden. Ja. Och någonstans så kanske man nästan kan ana att fotografindustrin delvis går åt samma håll.
Det du säger är klockrent. Alltså det vill säga att du säger att man säljer ju inte nödvändigtvis de färdiga bilderna utan upplevelsen.
Ja, och precis. Och du säljer in dig själv att göra kommande fotograferingar. Ja. Och när det finns så fruktansvärt mycket bilder i omlopp så är det allt svårare att överleva för varje enskild fotograf på till exempel arkivbilder, att sälja redan tagna bilder. Utan det du behöver för att överleva, det är uppdrag.
Ja.
Vi anlitar dig för den här tiden för att du ska fotografera det här. Och då gäller det att visa sig från sin bästa sida.
Ja, för den där stillbilden är ju det... Och av allt man kan göra för att visa upp hur upplevelsen är att bli fotograferad eller upplevelsen är att få ett skräddarsydd bild, så är den där bilden som du redan har tagit det absolut närmaste exempel i alla fall då, va?
Ja, precis. Och det visar dina värderingar lite grann. Att du, om du är en som tajmar ögonblicket hellre än du sätter en snygg komposition eller tvärtom. Mm.
Och det tycker jag ser mycket hos ungdomar. Det har ju blivit en trend nu att man fotobloggar. Och det man gör är att man rätt så snabbt efter det fotouppdrag man hade sig under helgen. Man får ju fota människor när de har tid att bli fotade under helgen. Så redan man måndag, tisdag eller någonting så delar man med sig av fotouppdraget på nätet. Snyggt presenterat i sin blogg. Och det är inga vattenstämplar eller någonting sånt där, utan det är, man försöker visa så här fantastiskt var upplevelsen av att bli fotad av mig, och nappar du på det här så kommer du få en lika fantastisk upplevelse.
Ja men precis. Ja, intressant. Du pratade också förut om någonting med att man kan hamna i någon sorts handlingsförlamning när man börjar fotografera och tänker, nu kommer jag bli väldigt, väldigt framgångsrik. oj, vad händer då? Då kommer alla försöka sno mina bilder till exempel.
Ja.
Och så börjar man redan med att bygga upp för en framgång som man ännu inte har haft.
Var, precis.
Varför är det ett problem?
Nej, det är ett klassiskt företagarproblem, vad jag har förstått. Sådär. Så det förekommer mycket när man företagare pratar sinsemellan. Att säga datorföretag, han startar upp någon sajt eller någonting, direkt ställer sig frågan, hur i helskotta ska vi hantera när vi får 100 000 medlemmar? Ja, oh shit, och det har vi ju inte pengar för att hantera. Och så börjar man, så fastnar man i. Alltså man fastnar i framgångsproblem innan man har lyckats få ändan ur vagnen.
Kan man tala, man pratar ibland om att ta ut framgången i förskott. Kan man här tala om att ta ut problemen i förskott?
Ja, för då har du alltså, det här låter korkat att säga, men du, vi får ju många mejl till moderskeppet och man ser, vi läser ju väldigt mycket forum för att förstå vad folk vill lära sig och kunna mer om. Och det är en ständig diskussion just kring det där. Jag vågar ännu inte visa upp min talang på nätet, visa mina bilder. För jag har ännu inte rätt ut hur jag skyddar mina bilder från stöld och alla sådana där saker. Kan jag göra det med JavaScript och Flash eller någonting annat som komplicerar det för den som... Och sen i slutändan då så bygger man en webbplats till exempel som är så tillkrånglad och överbearbetad att den lägger fälleben för en själv i publiceringen. Ja, ja. Och den lägger fälleben för den som ska titta på bilderna.
Jag älskar ordet fälleben, Mattias. Jag måste bara säga det.
Heter det inte så?
Krokben heter det ju i vissa andra delar.
Okej, fälleben heter det i strax en mil öster om Gränna i alla fall. Där jag
ja, det heter fälleben och det heter spjuver.
Ja, okej.
Ja.
Spjuver?
Ja, en ung, lurig.
Ja, person. Lur.
Ja.
Och den som går på ett fälleben han bellar, men det var en annan. men är du med vad jag menar? Alltså man fastnar absolut i och försöka reda i problem som kan uppstå om man blir framgångsrik.
Ja.
Och det var ju väldigt vanligt bland innan internet kom. Det var ju många unga tjejer och killar som ville bli framgångsrika musiker.
Ja.
Som aldrig kom någon vart, för att de var så oroliga över att sprida sin musik. För att när musiken blir spridd så skulle någon sno den här musiken och spela in den i någon ny version. Och så skulle Bruce Springsteen rippa av den här stackars 17-åringen då, va, på något sätt.
Men det där är precis. Men det där är ett mentalt problem. Men jag skulle vilja säga till alla som har det här problemet att man, det finns inget annat val. Nej. Än att relaxa. Nej. Och tänka att den första bildstölden som jag... När jag råkar ut för min första bildstöld då ska jag fan fira med champagne.
Oh.
Man måste ha den attityden istället.
Absolut.
Därför att det går inte att hålla på och ängslas. Jag har ju haft liknande... Jag är ju inte bättre på något sätt än någon annan. Jag har haft liknande tvångstankar.
Mm.
Jag skriver mycket om fotografi och ibland så har jag tänkt så här, oj, nu kom jag på en fantastisk idé. Det här kommer förmodligen vara den bästa idén jag har i hela mitt liv.
Ja.
Nu måste jag förvalta den här jättenoga.
Så då kan jag inte släppa ut den här?
Nej, jag kan inte skriva om den än. Nej. Utan jag skriver om mina sämre idéer som inte kommer att hålla upp i jämförelse med den här braiga idén. Sen.
Ja.
Jag, tack och lov så har jag ju besinnat mig och förstått att även om man tycker att det man gör just nu är det slutgiltiga och det bästa. Men det finns ju någonting, det här är att sticka ut hakan verkligen, men det finns någonting nästan lite sorgligt. Över att man vattenstämplar bilder med sitt namn.
Ja.
Som är bilder som ändå trots allt, om man ser på det objektivt, som har tagits ganska många gånger förut.
Ja.
Det kan vara kattungar och solnedgångar och sådana saker. Och det ger inte intrycket av att det är en proffsig fotograf, utan det ger intrycket av att det är en ängslig fotograf. Jag måste bara få det här ur mig. Sluta!
Och jag vill på något sätt återkoppla lite till en sak du sa där. För att jag har hört rådet om att jag lägger upp mina bilder online naturligtvis. Men jag lägger inte upp mina bästa bilder.
Ja.
Har du hört det rådet?
Ja,
och man bara, åh herregud!
Mm. Och det är lite galet. Det där. Alltså, Det är en naturlig begränsning, storleken på bilden.
Ja.
Det är en naturlig begränsning. Du har originalet. Du kan alltid visa det, du som upphovsmannen till den här förminskade varianten.
Det finns en underbar författare som heter Seth Godin, som jag läser väldigt mycket
ja,
av.
Ja, jag vet det.
Som i en bok som heter Lynchpin, så pratar han väldigt mycket om att det finns en slags inre kraft, något som man kallar för demon, vars enda syfte är egentligen att sabotera din egen framgång genom att lägga upp en massa hinder, massa irrationella ångesthinder som egentligen tvingar dig själv att aldrig riktigt börja, att aldrig riktigt ta tag i, aldrig riktigt lyckas. Och alla de här blir ju exempel. Det är precis så hur den här rösten resonerar. Om man gör det här nu så kommer jag att misslyckas, därför är det ingen idé att jag börjar. Men så måste jag skydda mig själv från det misslyckandet som kommer. Och så, alltså, läs hela boken.
Men, Lynchpin alltså.
Lynchpin.
Ja, precis. Och det här får vi väl liksom så här avrundningsvis knyta ihop lite grann med den här förändrade yrkesrollen för bröllopsfotografer. Det var så nu bara 5 år sedan som du var och pratade med fotografer som helst skulle vilja jobba så här. Att jag tar betalt lite grann för fotograferingen, men sen får jag min stora inkomst från att jag säljer kopior. Och det här, det kommer ju inte att fungera.
Nej, det gör det faktiskt inte.
Utan folk kommer ju att vilja ha digitala bilder.
Ja.
Och alla kommer att känna att det som jag har betalt någon för att fotografera
är mina bilder.
Det är mina bilder. Mm. Och om jag vill skicka in dem till en tidning så måste jag få göra det.
Ja. Och det låter jättesjälvklart, därför att det är jättesjälvklart, tror jag, för 90% av kunderna.
Ja, men det är en övergång. Det är traditioner som bryts upp och förändras. Ja. Men till de här, till den bröllopsfotograf som står inför den här omvandlingen, så måste vi ju bara säga, var soft.
Ja. Var inte orolig för framtiden egentligen, utan fundera över allting det du har som är expertis, som kanske inte syns på ytan i form av dyr kamera och sådana där grejer som du nu då har konkurrens med.
Mm.
Utan, och försök lyfta upp dem till ytan så att de blir synliga. Börja synliggör allt det där som tidigare du inte behövde visa upp.
Ja, som vår vän Petra säger.
Ja.
Visst, de kan ju be en kompis plåta bröllopet, men den här kompisen har ju inte med sig 4 kamerahus.
Nej.
Ifall man tappar 1 eller 2
till det.
Ja. I backen under fotograferingen. Ja. Och det är ju så mycket annat. Och det handlar ju lite grann om att lyfta fram de här grejerna. Hur mycket är du beredd att betala för en bröllopsfotografering, Mattias?
För en bröllopsfotografering?
Ja, om du ska gifta dig.
Mm. Jag tycker ju då att om man tänker att den är, jag skulle vilja säga att jag skulle kunna tänka mig att betala snäppet ovanför en hantverkarlön.
Ja.
Men att jag skulle vara rätt okej med, precis som jag är med hantverkare, att det var väldigt specificerat vad det var de gjorde.
Ja.
Alltså det vill säga att de kommer att fotografera mig.
Fotografering 6 timmar.
Ja.
Ja.
Och det har en liten högre taxa då, kanske man kan acceptera. Och sen kan det vara spesat efterarbete, det kan vara spesat faktiskt hårddiskutrymme, arkiveringsmaterial, papperskostnader, provtryckskostnader, alla sådana där grejer. Precis så som det är med hantverkare.
Ja.
Och men sen kan de också passa på att sälja på mig lite extra tjänster när vi ändå har kontakten.
Ja. Men slutsummemässigt, vad tror du att det kommer vara i ett en bröllopsfotografering framöver? Säg att du får en fotograf, väljer ut lite bilder, photoshoppar lite lätt. Du får en CD med kanske 300 bra bilder.
Ja, 6 000 till 8 000 kanske. Lite norr om det, eftersom att jag är ju i samband med bröllop. Det blir ju oftast de som gifter sig, vad jag har förstått, så säger man att om jag hade gått och köpt den här blombuketten och sagt att det är en vanlig bukett, så hade jag betalt en viss summa. Men nu när jag säger att det är en brudbukett så kostar den 50% mer. Och det är helt okej, för att vi är överens om att bröllopsgrejer får kosta pengar, för att när vi kostar på oss det så känner vi att vi kostar på oss vårt bröllop. Så är du med? Alltså att, skulle de fotat bara mig och min fru, så jag kan betala kanske 6 000. Men om de skulle fota mig i samband med ett bröllop så kan jag betala lite mer.
Precis. Ja, spännande. Tack så jättemycket, Mattias. Det är alltid roligt att dricka öl och prata.
Ja, visst är det det.
Prata konstiga saker med dig. Du har ju ett entreprenörshuvud, måste jag säga.
Jag försöker.
Som inte många har.
Nej, och jag tar det faktiskt som ett beröm. Det finns säkert de som skulle ta det som...
Det
ja, jag vet det att det är beröm från dig. Men...
beröm. Ja.
Tack så mycket.
Ja. Då så.
Hej.
En öl till.
Ja.